God dag. Mitt namn är Lind. Jag kommer till er i egenskap av en ordets förkunnare. Nu i vår tid när vi hör så mycket dåliga nyheter som vi får höra om varje dag, inte sant? Så det är faktiskt intressant att lägga märke till vilka goda nyheter Bibeln har att ge oss. Som till exempel här ett skriftställe i Uppenbarelseboken 21 som jag just idag har riktat uppmärksamheten på. Där det talas om den lyckliga tid som ska komma när Guds rike åstadkommer dessa goda förhållanden här på jorden. Det talas om att Gud själv ska vara hos människorna och ska avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte mer vara till och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer. Till det som förr var det nu förgånget. Nu har jag hälsat på här i hemmen i grannskapet idag just i syfte att uppmuntra till studium av Bibeln som utlovar dessa goda.
Det här är väl det sätt på vilket vi första gången kommer i kontakt med Jehovas vittnen. Och det är inte bara du och jag som möter dem på det här sättet. I 194 länder går det till på precis samma sätt. Över 1 miljon Jehovas vittnen vandrar från dörr till dörr och förkunnar sitt budskap. Och så har man gjort ända sedan slutet av 1870-talet inom denna organisation som har många kallats världens största samling av hycklare och av andra det enda sanna förkunnarna av ordet. Här är alla lika goda bröder. Man gör ingen skillnad i ras, yrke eller samhällsställning. Och ett vittne får inte vara bunden av traditionella trosuppfattningar. Man talar inte för någon av kristenhetens, som man kallar det, förvillade religioner. Utan för den religion som den uppenbaras i den äldsta heliga boken på jorden, Bibeln. Det organiserade arbetet av Jehovas vittnen i modern tid började omkring 1878. Men själva räknade att deras historia börjar i biblisk tid. Bibeln talar om den rättfärdige Abel, Adams son, som den första i en lång rad av mänskliga vittnen för Jehova. Sällskapet Vakttornets första president var Charles Stacy Russell och därför hör man också Jehovas vittnen ibland kallas russellianare. Charles Stacy Russell var en erkänd, utomordentlig talare också av utomstående och han hyllade principen att då människorna inte ville komma till honom så gick han till dem. Att det var eld i hans röst märker man redan av detta lilla prov som är unikt i sitt slag då inspelningen härstammar ända från 1912.
Now the great Sabbath is beginning. In it God has promised that the curse shall roll away before the blessings of Messiah's kingdom for which so long we have prayed. Thy kingdom come and of which we have so often.
Varför kallar ni er Jehovas vittnen, distriktföreståndare Allan Svensson?
Jo, just därför att skaparen själv har gett sina tjänare namnet. I Jesajas 43 kapitel säger han att jag är Jehova och ni är mina vittnen.
Distriktföreståndare betyder att ni har en form av organisation. Ni är båda två, både ni, Ruben Lind och Allan Svensson är distriktföreståndare. Hur är er organisation?
Ja, min verksamhet består i att besöka församlingar av Jehovas vittnen inom ett visst distrikt eller område. Såväl som att organisera och leda sammankomster som hålls inom detta område regelbundet.
Organisationen är ju internationell, den leds väl från Amerika.
Vi har vår styrande krets i Amerika. Sällskapet Vakttornet har sin huvudexpedition där. Och den är internationell och därför ges det enhetliga direktiv till alla delar av jorden byggda på Bibeln och dess anvisningar.
Varifrån namnet Vakttornet?
I forntida Israel användes vakttorn runt städ och dyrt för att spana efter budbärare, fiender såväl som goda budbärare. Och för att delge och underrätta människorna om vad som förestod. Och därför är det ett lämpligt namn på vår tidskrift och vår organisation. Därför att det syfte är att underrätta människorna om ting som står i begrepp att inträffa. Och ge dem upplysningar som kan vara till stort gagn för dem.
Ni distriktföreståndare Ruben Lind har ju varit i Amerika också och studerat Är organisationen här i Finland liknande den som ni har i Amerika?
Ja, då det är den faktiskt. Det måste man säga att den följer samma principer. Till exempel vi har alla de som arbetar vid huvudexpeditionen i Brooklyn, New York. De bor tillsammans där, har gemensamt kosthåll. Vi har samma principer just här vid vår expedition i Dickusby.
Men ni har också annat ute i Dickusby än bara expedition?
Ja, det är sant. Vi har också tryckeri där den finskspråkiga litteraturen trycks för det här landets behov.
Och den svenskspråkiga för det här landets behov?
Den svenskspråkiga importerar vi. Det är faktiskt så att den trycks också borta i Brooklyn i New York. Och sedan importerar vi den alltså för det behov som finns här i landet.
Kan ni närmare redogöra för hur organisationen är uppbyggd här i landet?
Ja, vi har alltså församlingar. Vi har cirka 350 församlingar här i landet som sedan är uppbyggda till kretsar med en kretsföreståndare. Och dessa kretsar är sedan indelade i områden där alltså då anordnas kretssammankomster halvårsvis. Och dessa församlingar inom varje krets, de besöks också då alltså av en kretsföreståndare varje, alltså tre gånger varje år. Så det är mycket fast organisation uppbyggd på det sättet.
Ni har av utomstående kallats världens snabbast expanderande religiösa organisation. Har utvecklingen varit snabb här i Finland också?
Ja, det måste vi säga. Om vi till exempel tänker på vår organisation här och verket som sådant, så om vi bara tänker så långt tillbaka som till efter kriget, så var vi ungefär 2000 aktiva förkunnare här i landet då. Nu räknar vi snart sagt 10 000, och det är ju inte så särskilt lång tid som det har växt så pass.
Nu, distriktföreståndare Allan Svensson, har ni hur många medlemmar ute i världen?
Runt hela jorden så är det drygt 1 miljon som regelbundet varje månad tar del i verksamheten att förkunna.
I hur många länder?
I 194 länder och områden.
Era tidskrifter Vakna och Vakttornet utkommer på en massa olika språk.
Vakttorn kom ut på 68 språk med en samlad upplaga av 4 550 000 exemplar av varje nummer. Och Vakna kom ut på 26 språk med en samlad upplaga av 4 250 000 exemplar av varje nummer.
Håller ni några gudstjänster? Jag menar några gudstjänster som kan jämföras med det kristna samfundets.
Vi håller regelbundna möten i varje församling varje vecka. 5 olika slag av möten. Vi har ett möte för regelrätt bibelstudium, systematiskt sådant. Där vi drifter olika bibliska grundläggande frågor och ämnen. Vi har ett annat möte som drifter vår verksamhet. Den ska utföras på predikoverket från hus till hus och bibelstudieverksamheten i hemmen. Ett annat möte utgörs av en skola där alla i församlingen har möjlighet att få undervisning i talekonst, i biblisk historia, arkeologi och många, många andra ämnen. Vidare har vi en annan anordning av möten i mindre grupper i hemmen där man mera internt studerar bibliska ämnen. Så anordnar vi regelbundet varje vecka, i regel söndagarna, offentliga möten dit allmänheten inbjudes. Givetvis är alla möten öppna för allmänheten.
Men har ni något som kan jämföras med det kristna samfundens liturgi?
Det kan vi nog inte säga, därför att vi bygger hela vår mötesanordning eller vår mötesstil på de anvisningar som finns i skriften, precis som det var bland de första kristna församlingarna. Mötena inleddes med sång och bön i församlingen. Och sedan är de helt upplagda, inte för att underhålla, men för att ge intressant undervisning.
Hur finansierar ni det här?
Ja, det finansieras helt på frivillig väg. När det gäller våra församlingar så har vi varje församling en bidragsbössa. Och den fungerar på samma sätt som offerkistan i templet i Israel i fordomdags, genom frivilliga bidrag.
Ni uppbär inte någon kollekt?
Nej, vi gör inte det. Vi har aldrig gjort det. Och vi har, kommer inte heller att göra det. Därför att vi har sett att Bibeln den visar att det bör ske på frivillig väg.
Religionsfrihet är något som vi är stolta över i det här landet och ingen har förnekat Jehovas vittnen rätten att utöva sin religion. Men hur ställer vi oss om vederbörandes religion påbjuder att han ska gå ut och knacka eller ringa på andras dörrar och predika sin tro? Smäller vi fast den och muttrar att den där människan har missuppfattat religionsfriheten? Eller lyssnar vi kanske på dem till slut och säger sen nej tack och stänger dörren? Eller kanske låter vi dem komma in och utöva sin religion? Hur ställer sig folk i allmänhet till er då ni kommer och ringer på dörren eller knackar på dörren?
Ja, alltså de flesta är ju intresserade av att åtminstone utbyta några tankar. Med tanke på världsläget och annat så är det faktiskt så att många människor har börjat att tänka över att vad ska det här egentligen betyda och innebära? Och Bibeln den har ju svaret på våra frågor i det avseendet.
Vilka svar?
Bibeln visar klart och tydligt att hoppet för mänskligheten är Guds rike. Att det är det som kommer att ta hand om jordens angelägenheter. Och att det är endast det som kan införa varaktig fred, hälsa och liv för lydiga människor.
Och Förenta nationerna då?
Förenta nationerna är en mänsklig jordanordning. Och säkert har det gjorts många uppriktiga strävanden att åstadkomma fred. Men Bibeln visar bestämt att det är endast Guds rike som kan åstadkomma detta och inte människors strävanden.
Vad är uppfattning om religionsfriheten i Finland?
Ja, jag är inte så väl insatt i förhållanden här i Finland, men av de informationer jag har fått och de kontakter jag har gjort så för vår del så är det ingenting som hindrar vår verksamhet. Vi har full frihet till att förkunna budskapet och besöka människorna och anordna offentliga möten och sammankomster. Och det är vi mycket glada över.
Hur ställer den sig i praktiken?
Ja, i praktiken så är det ju så att de flesta människor respekterar ju andras åsikter att tänka som de önskar. Det är klart sedan att i vissa fall så är det ju så att majoriteten har svårt att tänka sig att det finns minoriteter som tänker annorlunda. Men jag skulle säga att religionsfriheten också existerar i verkligheten.
Det kan inte förnekas att det finns tillfällen då man tror att Jehovas vittnen anser sig bättre än andra. Här är några citat ur tidningen Vakttornet. Det är visserligen lösryckta ur sitt sammanhang, men jag tror inte det är missvisande. De lever mitt i en könsgalen värld, vittnen alltså. Ett regelrätt nutida Sodom. Det är inte alla den nya världens samhälles medlemmar som har blivit födda och fostrade i hem vilkas medlemmar varit kristna vittnen för Jehova. Och så ett annat citat. Ingen annan organisation på jorden har ett mera storslaget uppdrag av offentlig tjänst än denna organisation av tjänare i offentligt värv. I en hårt kämpande rörelse som vi kan kalla fanatisk kan alltid ligga en kärna av sanning som det vore ytterst oklokt att inte beakta. Människor som sätter en gräns både i tid och rum för att inte längre framledas dit de icke önskar överrumplade av utvecklingen. Det behövs mer än någonsin sådana grubblande, visionära människor som med inlevelse, fantasi och lyhördhet kan ge oss värdefulla tankeställare i den galopperande utvecklingen. Att tvärsäkert i nutiden utpeka galningar är en förmätenhet ovärdig ett kultursamhälle. Vilken är syn på, ska vi kalla dem, konkurrerande organisationer?
Vi betraktar inte några såsom konkurrerande, utan vi betraktar hela jorden, hela mänskligheten som vårt arbetsfält. Och vi försöker på alla sätt att nå alla människor och undervisa dem om Bibelns budskap. Och vi förfäktar att var och en bör ha frihet att framföra sin trosuppfattning, framföra det han menar skulle vara till gagn för människorna.
Det sägs att man får så mycket tolerans av andra som man är villig att ge. Hur mycket tolerans är ni villig att ge andra organisationer?
Vi menar att var och en ska ha full rätt att föra fram sina åsikter. Där det inte stör den allmänna ordningen, det skadar människor. och visa fram vad de önskar, precis som vi själva önskar. Var och en ska ha rätt att utöva sin religion.
I vilka fall kan ni inte vara tolerant?
Vi kan inte tolerera att osanningar förs fram på så sätt att vi kan inte stillatigande låta detta gå vidare. Vi vill ha rätt att uttala vår mening om det, upplysa och undervisa människor för att på så sätt vara till hjälp för människor att inte råka ut i svårigheter genom att de får del av felaktig information.
Nu sa ni att ni har drygt 1 miljon medlemmar, aktiva medlemmar. Ni predikar också att det är endast 144 000 som ska få rum i himmelen. Vilka är de utvalda?
Vi predikar inte att det är på grund av rumsbrist. Vi känner till att universum är oändligt. Men Bibeln visar i Uppenbarelsebokens 14 kapitel, eller 7 kapitlet, att Jehova Gud har utvalt 144 000 till att bli Kristi Jesu medregenter. Det sägs att de ska bli konungar och präster tillsammans med honom. Och det utgör regeringen som Gud har förordnat till att styra denna jord, det som blir rikets landområde, om man så får säga.
Är de andra förtappade sen?
Nej, Bibeln talar i samma kapitel, i 7 kapitel i Uppenbarelseboken, om en stor skara människor ur alla tungomål och raser och folkslag som ingen kan räkna, som skulle få liv här på jorden under denna regeringsstyrelse.
Och om man inte är Jehovas vittne, finns det någon möjlighet att man kan vara en av dessa 144 000 ändå?
Kristus Jesus sa, den som inte är med mig, han är emot mig. Samma regel är givetvis hans fader Jehova. Var och en som ska få hans godkännande måste erkänna honom såsom universums suverän, skaparen, och måste alltså vara villig att träda fram för hans namn, vara ett vittne för honom.
Så ni menar att sådana som inte aktivt verkar på samma sätt som ni är emot er?
Det finns ingen medelväg där. Antingen måste man vara för Guds rike eller mot Guds rike.
I en modern uppslagsbok kan man under rubriken Jehovas vittnen få läsa följande text. Russellianerna, religiös sekt, grundad i Amerika av Charles Russell. Sektens fantastiska spekulationer om de yttersta tiderna grundar sig på en allegorisk bibeltolkning. Mot samhället och dess förordningar intar den en negativ hållning, till exempel krigstjänstvägran. Utger tidningen Vakttornet. Mer än så här ansåg utgivarna dem tydligen inte värda. Men om man vill att fortsätta på den påbörjade linjen kunde man ha skrivit att Jehovas vittnen anser att utvecklingsläran är trams och att de som tror på den är komplett okunniga om det resultat den moderna forskningen kommit fram till. Det som följt med sin tid vet mycket väl att verklig vetenskap numera helt tar avstånd från utvecklingsläran som hopplöst föråldrad och erkänner att Bibeln har rätt. Adam och Eva var de första människorna. I ett nummer av tidskriften Vakttornet kan vi under rubriken Att vara ärlig mot staten läsa följande. En del former av oärlighet är mera uppenbara än andra. Men andra former är försåtligare och man måste vara ännu mera på sin vakt mot dem. Ett sådant område gäller den kristnes förhållande till de civila myndigheterna. Han måste i all ärlighet ge staten det som tillkommer den, även om just denna stat inte är ärlig mot honom. Och lite längre fram i samma artikel. Om staten gör sig skyldig till att pålägga orimliga skattebördor eller missbrukar influtna skattemedel, då får staten stå till svars för detta inför Gud. Jag vet att ni är motståndare till allt militärt, men ni betalar era skatter, väl medvetna om att delar av dessa också går till militära ändamål.
Ja, vi följer Bibelns råd där Kristus Jesus sa att ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Och han vid det tillfället visade en skattepenning. Vi betalar vår skatt och lyder det också Bibelns råd att lyda, vara överheten underdålig. Hur sedan den regerande myndigheten använder dessa medel, det blir de själva som ansvarar för det och inte vi.
Ni har fastslagit jordens undergång vid olika tillfällen.
Det är nog våra motståndare som säger att vi har gjort det. Det fullständigt oriktigt. Vi har inte kunnat, vi kan inte göra det alls på grund av att vi tror inte på jordens undergång. Vi tror att jorden ska stå kvar evinnerligen, som det sägs i Bibeln, och att jorden ska omdanas under Guds rikes styrelse till ett verkligt paradis för människor att leva på i fred och lycka.
Som det tidigare framkom här så är ni motståndare till värnplikten bland annat. Hur förklarar ni er ståndpunkt?
Motståndare kanske inte är det rätta uttrycket. Vi agiterar inte för krigstjänstvägran. Men utan varje individ måste själv ta ställning till detta med ledning av den kunskap han har i Bibeln, med ledning av sitt samvete. Givetvis när individen tror på Bibelns lagar och principer, att människan inte har rätt att döda, så kommer han att handla i harmoni med det om man önskar få Guds godkännande.
Ni, herr Lind, har personliga erfarenheter av det här. Vilka är följderna i Finland?
Ja, tidigare var det så att vi hölls på ett ställe där under en tid motsvarande vanliga tjänstetiden, och sedan fick vi dessutom 6 månaders fängelse för denna vägran. Nu har det kommit in nya bestämmelser och de är alltså då helt annorlunda, så att nu hålls de till en tid. Jag kan faktiskt inte säga exakt hur lång tid de hålls på ett ställe som heter Karvia, som har syns förresten i tidningspressen i vissa sammanhang.
Ni tror att ni ska kunna undvika krig på det här sättet då?
Vi vägrar inte för vår personliga del, därför att vi menar att vi skulle kunna förhindra krig. Nej, vi gör det för att vi har överlämnat oss till att göra Guds vilja, och därför att vi har inte strid med människor, inte strid med kött och blod, utan vår krigföring är utav andeslag med Guds ord.
Då, på vilket sätt menar ni att det ska kunna bli en varaktig fred på jorden?
Vi menar att det kan endast ske, som Bibeln säger, genom att Guds rike tar hand om jordens angelägenheter och att människor underordnar sig detta rike. Och att det kommer att endast bli människor som lever på jorden som underordnar sig, erkänner detta rike som den enda regering som har rätt att styra jorden.
Är det detta som ni vill åstadkomma med er verksamhet?
Ja, det är sant, det gör vi. Därför att Kristus han påpekar till exempel i Matteus 24:14 att predikandet av budskapet om riket skulle ske till ett vittnesbörd för alla folk. Det är faktiskt ett av tecknen på att vi har kommit fram till denna tid. Dessutom givetvis så åstadkommer vi med vår verksamhet det att människorna blir bättre medborgare, att moralen höjs i familjerna, och framförallt vill vi själva och vi vill uppnå evigt liv på den paradiska jorden. Vi vill också hjälpa andra att göra det.
Somliga människor anser att man måste offra något för vetenskapen. Andra anser att man måste offra något för sin gudstro. Till det sistnämnda hör Jehovas vittnen, som fått utstå mycket näsa för att de inte underkastar sig något som förefaller så enkelt som en blodtransfusion. Vi finner det motacksamma och löjliga som inte vill begagna sig av vetenskapens landvinningar. Själva gör det gällande att de inte är emot läkarvetenskapen och att de inte motsätter sig operativa ingrepp då de är nödvändiga. Men de skulle hellre dö än bryta den gudomliga lagen, vilket skulle sätta deras möjligheter till evigt liv i fara. En sak som ni har kritiserats mycket för i säkert i alla länder där ni är verksamma, det är blodtransfusioner. Nyligen ingick det en liten notis i en dagstidning att en kvinna, hon var vittne, hade dött därför att läkaren inte fick överföra blod. Hur försvarar ni det här?
Vi följer alltid Bibeln. Och även i det här fallet, och Bibeln säger bestämt att de kristna kan inte ta emot blod. Det sades till de första kristna församlingen att de skulle avhålla sig ifrån blod och ifrån köttet av förkvävda djur och från otukt. Det kan vi läsa i Apostlagärningarnas 15 kapitel i 20 och 28 och 29 verserna. Och Guds lag kan inte förändras, den står fast, och därför kan inte vi och vars vittnen låta känslan härska över förståndet eller över lagen.
Får jag citera en liten del ur vakttornet här där ni säger: vi som är förenade med den nya världens samhälle av Jehovas vittnen bör alltid tänka på att livet i sig självt är heligt eftersom det är en gåva från livets källa. Men livet är på ett speciellt sätt heligt i vårt fall eftersom vi har överlämnat livet åt Jehova, Gud, genom hans största tjänare i offentligt värv och så vidare. Ansåg ni inte att hennes liv var tillräckligt heligt?
Jo, just därför det var heligt så kunde hon inte bryta Guds lag, för då skulle hon förverkat rätten till evigt liv. Men genom att lyda Guds lag om blodets eller livets helgd så finns hon i Guds minne, och Gud kommer att förordna om en uppståndelse och ge livet tillbaka under rätta förhållanden under Guds rikes styrelse här på jorden.
Tror ni inte att hon ville leva sitt liv här på jorden?
Säkert önskade hon att leva, men känslan kan inte råda över Guds lag. Vi måste lyda den först för att få hans godkännande och vinna evigt liv som har större värde än ett tillfälligt liv.
När tror ni hon får sitt liv tillbaka?
Under Kristi tusenårsregering, då han kommer att uppresa de döda ur gravarna genom en återskapelse i uppståndelsen.
Är det ingen risk för överbefolkning?
Nej, den risken finns inte. Alla människor som har levat på jorden hittills skulle få plats här på jorden och få allt vad de behöver när jorden kommer att få en rätt styrelse, en rätt administration.
Ni har ända sedan 1870-talet talat om att Guds rike kommer att genomföras under denna generationen.
Vi har nog speciellt talat om detta sedan 1914. Och det talar vi fortfarande om, att den generationen som började då kommer att få se slutet på denna onda tingens ordning, och Guds rike ska ta hand om jordens angelägenheter. Kristus själv sa detta när han nämnde tecknen för att hans rike hade börjat att fungera i himlarna, att det var upprättat. Så säger han att det skulle bli världskrig och hungersnöd och svårigheter på jorden, skilda slag. Och han nämnde att den generation eller det släktledet skulle inte förgås förrän allt detta inträffade som han nämnde i den profetian som vi finner i Matteus 24 kapitel och Lukas 21 kapitel.
Borde vi inte bereda plats för Jehovas vittnen i tidningarnas moraldebatter på kultursidorna? Inte bara ett föraktfullt instoppande på insändarspalten. Borde vi inte få till stånd respektfulla meningsutbyten under lugna förhållanden, så att resonemangen inte blir så upphetsade som då det inträffar ett fall med någon sjuk som inte tillåts ta blod och saken är satt på sin spets. Om man verkligen önskar vinna dessa människors förtroende för blodtransfusioner, lär det aldrig gå annat än i en lugn atmosfär.